God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot den 12 mars 2024. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig här i Svenskarnas hus Magnus Söderman.
Hallå, hallå.
Och Jalle Horn.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå. Och hallå till publiken. Välkomna till ännu en direktsändning. Glöm inte att prenumerera på kanalen på YouTube om det är där du tittar. Eller på Rumble eller D-Live eller Odyssey eller Facebook eller X eller vad vi nu sänder någonstans. Vi sänder på alla de där ställena nämligen. Men YouTube är väl det som de flesta tittar via. Och så finns det säkert någon sån här tumme upp och så kan man dela med sig till vänner. Och det finns massa sätt att hjälpa till att sprida det viktiga ordet. För som vanligt, vi har ett viktigt program framför oss. Vi har tre brännheta ämnen som vi ska dissekera här den kommande en och en halv timmen ungefär. Vi ska börja med att ta en lyssnarfråga från Claes David. När kommer Magnus OnlyFans?
Ja, alltså det har ju varit en del problem då med att etablera detta utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Jag inväntar den sista. Man gör ju alltid en sån här kontroll innan man lanserar saker. Hur stort intresset är.
Ja.
Jag inväntar fortfarande de slutgiltiga siffrorna för att se om det är värt att satsa eller inte.
Mm. Så att säga. Vilket företag har du anlitat?
Det är OnlyFans egna. Sånt här. De skickar ut i hela världen. Och sådär.
Mm.
Så att det återstår
att se. Ser vi fram emot. Något annat vi ser fram emot är att få träffa en massa härliga medlemmar i det fria Sverige här på lördag i Svenskarnas hus. För då är det ju årsmöte. Och man vet att efter årsmöte, då är det efterårsmöte.
Just det.
Ja, någonting. Det kommer bli en väldigt trevlig eftermiddag och kväll här helt enkelt. Och jag hoppas att så många medlemmar som möjligt nu tar chansen att anmäla sig till årsmötet och sen också dyka upp. Dels för att föreningsdemokratin är viktig och vara med och styra vart föreningen är på väg. Men också för att vi kommer att ha jäkla kul tillsammans.
Mm.
Så att det är en bra kombination som jag brukar säga. Mm. Demokrati och skoj.
Ja, men det är det. Det är det. Så man får locka med skoj. Eller man får locka med demokrati.
Tänk om vi gjorde så i, du vet, för att man vet ju att i föreningar, det kan vara bostadsrättsförening eller en idrottsförening, då måste man ju typ locka med smörgåstårta eller någonting för att folk ska komma på årsmötet. Mm. Tänk om de gjorde så i riksdagsvalet.
Men jag tänkte locka med bira där i valbåset.
Det var ju som de fick göra med vaccinen. Det var så här gratis hamburgare om man gick och tog sprutan. Ja,
det.
Mm. Det kan funka. Det finns alltså mat och kaffe. Ja, det är värt att komma för.
Bira?
Nej, nej, nej.
Nej, nej, nej.
Kan vi inte hålla på med. Det vore oseriöst.
Sånt.
Hur har ni haft det sen sist? Vi släppte ju ett väldigt intressant program i fredags om LVU-kampanjen och kanske framförallt hur vi kan använda den som en liten föraning av Sveriges framtid. Den finns på svegot.se. Men sen dess, mina kära vänner, har ni gjort någonting vettigt?
Jag kan säga att min helg var väldigt kaotisk. Den innefattade hantverkare, en god vän till råga på allt, som hjälpte till med olika saker hemma i huset hos mig. Vilket resulterar.
Har du med OnlyFans-kanalen att göra?
Har inte med OnlyFans-kanalen att göra, utan det är sådär. Nej, så att det har varit väldigt mycket arbete sådär, hemma vid och kaos helt
enkelt. Du är i någon typ av renoveringstag.
Ja, det är jag. Jag håller på att renovera mitt kök därtill.
Har du köpt ett nytt dyrt kök?
Nej, 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 nej. Jag har tapetserat och målat och sådär. Mm. Det blir väldigt fint. Jag har ingenstans att visa världen sånt längre. Jag har ju slutat med den där Instagram och sådär. Så att jag håller det för mig själv. Men det blir fint i alla fall, kan jag säga. Så att det är bra. Så det har jag gjort.
Mm. Du menar att du tapetserar numera istället för att instagramma?
Ja, precis. Så det är mycket, mycket bättre, kan jag säga. Alltså det här med telefoner och sånt är ju egentligen bara ren jävla dumhet.
Ja. Jalle, tapetserar du någonting i helgen eller?
Nej, 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 för guds skull. Nej, sånt håller jag inte på med. Jag håller bara på min Instagram. Ja, nej, jag hade mina barn i helgen så jag latsar med dem.
Ja.
Mm.
Härligt.
Liksom då?
Kommer jag kollade det först på Melodifestivalen, såklart.
Mm.
Och jag inser nu att det går snabbt ut för Sverige.
Mm.
Vi alltså har gått ifrån 200 år av neutralitet till att underordna oss en amerikansk försvarsallians, en dansk förbundskapten i fotboll och vi skickar norrmän till Melodifestivalen. Jag känner att Sverige finns inte mer.
Nej, men det gör ju inte det.
Utan här är vi nu. Och det är bara blicka framåt. Sen i förrgår I söndags så var jag och hämtade två stycken kaniner. Så nu har vi blivit med kaniner hemma. Sådana här små hermeliner. Jättesöta.
Men du sa kaniner?
Ja, men de hermelinkaniner.
Jaha,
förvirrande, jag vet.
Finns det kaninhermeliner?
Ja, det hoppas jag inte. Så att de är... Ja, nu är det full rulle på dem hemma helt enkelt.
Vad kul.
Livet flyter på helt enkelt. Kaniner och mello.
Kaniner och mello, jag vet inte. Ja.
Det var slut med Sverige, slut med DFS också.
Min värdighet känner jag. Men det är som det är. Det är livet som medelålders småbarnsfar. Då gör man sånt där.
Jag måste ju ändå, alltså, jag visar ju dig idag, Dan. Jag stötte ju på det här då. Jag kommer inte ihåg vad det hette längre, men det fanns en liten sån där liten så här trygg hamn på internet där man har sparat en massa gamla motgift filmer och klipp och poddar och allt möjligt, och jag hittade som Els var från alltså 2014. Vi pratade alltså 10 år tillbaka, va? Där du och jag höll på att göra saker, och det var just det här med att det har gått i lite tid. Jag vet inte vad jag tyckte om det jag såg egentligen faktiskt. Vi gjorde ett bra jobb, gjorde vi. Ja. Men det har hänt mycket de här 10 åren. Du har blivit äldre, Dan Eriksson.
Tack.
Ja.
Till skillnad från dig då.
Till skillnad från mig som... Nej, jag har blivit äldre också. Jag såg det då. Det var tidigt.
Ja,
det är... Tydligt var det. Inte tidigt, var det tydligt.
Tydligt det. Hörrni, ska vi ge oss in i dagens första ämne? Och jag tänker att vi ska utgå ifrån en viss Louise Meijer, eller Meijer. Moderat riksdagsledamot sedan 2018. Och hon skrev en debattartikel i Expressen med rubriken "Jag har ändrat mig om invandringen". Och den här blev lite omdiskuterad. Jag läste den och kokade av ilska.
Mm.
Magnus läste den och skickade en frieribrev.
Ja, det var ett frieribrev också till henne. Märk väl, också till henne.
Du var starkt imponerad över hennes patos. Och...
Ja, nu ska vi kanske inte ta i onödan här. Men jag blev glad.
Ja, jag tror jag vet varför du blev glad. Men vi får se om vi hinner komma dit, eller om jag ska prata hela segmentet kanske. För jag har saker att säga också.
Det tänker jag att du har.
Ja.
Jag märker det. Du bubblar. Som en...
Men jag vill börja med att läsa från den här debattartikeln i Expressen. Där Louise Meijer då, hon börjar med så här. När den stora flyktingvågen kom till Sverige 2015 tog jag ställning för öppenhet och refugees welcome. Jag motsatte mig då den omläggning av migrationspolitiken till en stramare linje som skedde inom Moderaterna. Men jag har ändrat uppfattning i frågan. Nu företräder jag istället en ännu stramare migrationspolitik än den som jag då motsatte mig. Ja, bara börja där.
Ja.
Jo, men alltså, jag ska komma ihåg att hon var alltså andra vice ordförande i MUF, tror jag, eller någonting på den tiden.
Ja, och hon är för 90, så hon var 25 då.
Ja, precis. Mm. Ja. Och vi vet ju alla att 25-åriga brudar i politiska partier.
Här har vi artikeln då, som hon refererar till här från 2016, är det här, ska jag säga, som var 2016. Mm. Mm. MUF tar avstånd från Kinberg Batras hårda flyktingpolitik.
Oj, oj, oj.
Mm. Och hon säger då, om man sneglar på SD för att locka väljare blir det fel, säger Louise Meijer, vice ordförande i MUF. Partiet tappar kursen.
Ja. Det är ändå kul att de har lyckats. Alltså. Och det här är kul att se i realtid, att det utspelar sig den här förflyttningen som bara kan ske bland politiker som egentligen inte har någon idé, ingen ideologi. Du pratar om patos, det har man inte heller. Det här kan bara ske i liksom innehållslösa politiska system där politiker vill ha makt och inflytande.
Mm.
Det hade inte fungerat om det var så att hon hade en ärlig uppfattning om någonting. Men det har inte moderna politiker. Det är väl värt att komma ihåg.
Ja, det är väl knappast så att hon har kommit till insikt. Och det är knappast så att hon hade insikt då heller. Mm. Det är i alla fall den känsla jag får. Jag är ju... Ni är sura och glada över henne. Jag är mest förbannad på Expressen som tar upp så här uppenbarlig, vad ska vi kalla det för, en politisk inlaga på det sättet att det är bara de vill positionera sig, de vill synas lite, Moderaterna, och hon vill synas. Och visst, de måste ju bjuda på sånt där dagligen, Expressen, Aftonbladet och så vidare, men, ja, men herregud, det blir lite fånigt tycker jag.
Mm. Ja, det blir det. Och hon har kommit till åsikt, kan jag säga.
Hon har kommit till
men
åsikt,
ja. Det finns ju uppenbara, om vi ska liksom börja med Dans lite så gubbsura inställning, så kan man ju säga att jag också reagerade, speciellt eftersom hon säger det och sen så andas hon en gång och sen så är det så här: Magdalena Andersson, hon är dum! Ja. Hon är dum! Henne kan man inte lita på, mig kan man lita på för att jag gör det som Magnus har sagt att de här ska göra under alla år nu, att ändra sig, va? Mig kan man lita på, så det är ju en inlaga som jag säger i det som händer nu, så det riktar sig ju bara mot Magdalena Andersson. Det här är ju...
Men, ja, men, och det stora problemet här, det är ju, tycker jag, och varför hon är en sån vindflöjel, det är ju för att hon går ut med det här nu långt efter att hennes parti redan har gjort den här omsvängningen. Mm. De har gjort det för flera år sedan. Till viss del började redan under Kinberg Batra. Hon var ju den som öppnade upp för att vi kanske ska samarbeta med SD. Det var en av grunderna till att hon fick gå då. Mm. Sen så kommer då valet, framförallt valet 2022 då, och liksom en omsvängning för Moderaterna i retoriken, ska vi säga. Nu pratar vi inte om liksom det politiska utfallet. Att hon kommer nu mer än 2 år efter att hennes parti redan gjort den här omläggningen. Mm. När Socialdemokraterna redan gjort den här retoriska omläggningen. Och Kristdemokraterna har gjort den här retoriska omläggningen. Och kommer då, och så här, och nu tycker jag så här. Och det är ju som att hon tillhör de sista procenten i sitt parti som ändrar sig. Mm. Och så följer hon med. Mm. Istället för att stå fast som en, vad ska man säga, en flyktingliberal kraft inom sitt parti, stå upp för någonting. För att precis då 2015-2016, då hade inte Moderaterna svängt. Det var bara Kinberg Batra och hennes lilla krets som började liksom titta på det där. Socialdemokraterna, när de då så att säga skärpte migrationspolitiken där 2015, det var tillfälligt. Miljöpartiet stod och grät på presskonferensen och sådär. Och här, så att det hon gör är ju verkligen bara att hon väntar till sin åsikt är jätteaccepterad i hennes sociala sammanhang. Och då antar hon den åsikten. Och det är för mig, det är ett ganska kvinnligt beteende, men det är framförallt ett så här politikerbeteende. I att istället för att leda en opinion, istället för att våga stå för någonting, så sätter man liksom upp fingret i en rumpa och känner åt vilket håll skitet rinner, och sen väljer man då var man ska börja slicka någonstans.
Ja. Man kan säga på ett positivt sätt eventuellt, för vi pratar om positionering här och så vidare, och det kan vara att hon gör det i partiet. Och för att hon ska ha chans i partiet så måste hon gå ut och visa vad hon så att säga ska stå för nu. Och det betyder i så fall att om hon ska positionera sig i partiet, så är det inte någonting som gäller för ett par månader framåt eller ett år framåt, utan för 5 år framåt. För det måste man nog göra, ha en strategi i partiet om man ska komma någonstans. Så hennes enda möjlighet att bli någonting i Moderaterna, det är att visa sig från den här sidan nu. Vilket betyder att Moderaterna kommer antagligen ha den här inställningen i många år. Och det är i alla fall någonting bra. Sen så är hon rätt löjlig förstås, men det är kanske enda sättet att göra ett namn i Moderaterna nu för tiden.
Men inget av det där spelar någon roll heller. Alltså som ni tar upp. Ja visst, man kan tycka en massa och så, men sanningen är ju den att vi måste se vad det här kan resultera i mer. Alltså vi pratar metapolitik. Vi pratar på vilket sätt det här kan hjälpa eller skälpa det som pågår i samhället. Och när en ung, förhållandevis söt politiker från Moderaterna som är kvinna dyker upp, skriver öppet, visar vem hon är och så vidare i Expressen och säger: jag hade fel. Fan vad dumt det här var. Jag stod där med era andra brudar och refuse welcome. Men jag har bytt sida. Inte bara bytt sida. Jag har fan bytt sida med passion. Nu står jag precis på andra sidan. Och jag tänkte kämpa för det här. Hon pratar om folkutbytet. Hon säger varannan. Eller att det är liksom hälften utlänningar i kommunerna. Och så vidare. Det får en massa andra unga tjejer som läser det här och killar att bara vänta. Wow. Va? En okej. Okay, hon. För det är så enkelt som människor tänker. Och i det så rekryterar hon fler. Kanske vad jag har gjort under hela min karriär. För att folk börjar tänka och vågat. Okej, okay, Louise Meijer.
Jag håller med, wow. men jag vill ha en invändning mot det där. Och det är att jag tror det överskattar hur många som faktiskt läser Expressens debattsida som inte redan är väl intresserad av
frågan. Så kan det vara.
Men ja, precis. Jalle.
Ja, men då får vi hoppas på följande scenarium. Och det är att det här får en massa inom vänstern, Socialdemokraterna och så, att gå till storms och öppna, liksom dra fram artilleriet och börja skjuta på henne. Då måste hon nämligen komma ut en gång till i tv och säga samma sak. Och då får vi se vad hon går för, och om hon säger det den gången, då har vi kanske det här som Magnus pratar om, att wow, hon vågar ju ta stormen dessutom, för det är inte så många som läser den här debattsidan kanske, men om hon syns i tv, då är det säkert fler som men gör det, och så det är inte säkert det blir det scenariot, men de är rätt heta på gröten vänstern, och hon har ju gått i lite ställningskrig här mot Socialdemokraterna, så det är möjligt att hon får mothugg, och då får vi hoppas att hon är så här karsk som hon är nu.
Alltså för å ena sidan så har vi ju det här som vi pratar om, det realpolitiska naturligtvis, och hur vi upplever de här människorna och vad det är för typer. Vi ska komma ihåg det här när hon gör vidare karriär. Å andra sidan har vi ju symboliken. Vi har liksom nästan arketyper här. Om vi tänker på Ebba Busch Thor, tror hon hette då. Hon för första gången dök upp på Almedalen i någon vacker klänning, svenska flaggan i bakgrunden. Och det var liksom, du vet, det satte sina spår hos människor. Det skapade känslor som svenskar kanske inte har känt på jättelänge. Att en vacker ung, blond kvinna står där och pratar om sitt land.
Och man bara, är hon 80% panna eller är det?
Ja, men jag tror att de flesta sket i det. De tänkte bara, kolla, det här har inte jag sett på länge. Samma sak under covid tror jag, när vi såg att de fimpade EU-flaggorna, och det var bara svenska flaggor, det var svenska pins på sossepolitiker. Jag tror att folk så här, fan, vi har en flagga. Vi har någonting igen. Alla de här små sakerna som våra motståndare gör spelar jättestor roll om du lägger det liksom som ett pärlband av ett uppvaknande motstånd för den nya andan, den nya svenska känslan av att vi har någonting. Och hon, Louise Meijer, är definitivt en del av detta. Om det här fortsätter som du säger, att det här tyder ju på att Moderaternas politik kommer i alla fall ligga fast 4 år kanske, eller i alla fall 8 år.
Mm. Ja, precis. Du har den här, eller kan ha den här positiva metapolitiska effekten. Och det här har vi konstaterat flera gånger, att det är liksom egentligen, med största sannolikhet så kommer det inom de etablerade partierna, möjligtvis då huruvida man ska räkna Sverigedemokraterna dit eller inte är svårt idag, men att det kommer ske omsvängningar där och att det kommer genomföras politik där. Som vi trodde att det behövs ett nytt parti för.
Mm.
Och det kommer vi få se. Det här är ju en del av det. Problemet är ju att de hela tiden är efter. De pratar om problem och lösningar på de här problemen som var aktuella för 20 år sedan, eller 30 år sedan, ibland ännu mer. Mm. Och det är samma sak med Louise Meijer och hela den här idén nu om att vi ska ha en strikt migrationspolitik. Det viktiga just nu är ju en omfattande återvandringspolitik.
Mm.
Och sen tycker jag, nu går vi själva i den här fällan ganska ofta, men att vi börjar kalla det för migrationspolitik istället för invandringspolitik. Mm. Det är begreppet migration är ju betydligt, för att problemet är ju inte att folk rör på sig, utan invandringen är ju en kraft i sig som, alltså migration är dessutom både in- och utflyttning. Det är så här, jag menar, DDR hade en strikt migrationspolitik för sina egna medborgare. Men vi ska läsa lite, för vad är hennes problembeskrivning? Och då säger hon så här: Sverige är idag ett helt annat land än det var i slutet av 1900-talet. Och det är också kul då, 1990-talet. Det fanns stora problem med invandringen på 1990-talet. Hennes parti såg det inte. Hennes partiledare, nu statsminister, som då var MUF-ordförande, pratade för fri invandring medan svenskar rånades och torterades av invandrargäng. Och vi som tvingades växa upp i mångkulturen på 90-talet. Många av oss såg det här. Många av oss ropade om det. Många av oss, för det här var ofta då i arbetarklassområden och så vidare, blev skinnskallar. De var ute och liksom försökte på olika sätt organisera sig. Men man ignorerade, baktalade, fängslade de som tog upp det här. Och så, men hon sitter där. Det här påminner mig om de här den här knappen.nu eller vad det hette. Mm. Som om du hade en knapp så du kunde gå tillbaka till 2012. För det var då var ju allt så jävla bra. Mm. Och det är så här, för det var då de själva började se problemen. Mm. Och då tror man att innan det fanns inga problem. Men kanske inte där du bodde. Och du var alldeles för liksom upptagen med ditt navelskådande för att se vad som skedde i svenska förorter. Och hur de svenskar som bodde i de områdena var tvungna att vara en del av den här mångkulturen. Men så säger han då, i modern tid har Sverige per capita tagit emot flest invandrare i västvärlden och takten på invandringen har varit högre än i andra västländer. Idag har över en tredjedel av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. 1987 var motsvarande siffra 11%. Den där siffran behöver också kontextualiseras med etnicitet, men det gör man ju aldrig. Ungefär 20% av våra invånare har utomeuropeisk och utomvästerländsk härkomst. I Europa kan enbart Frankrike, Storbritannien och Nederländerna uppvisa en liknande siffra, men strukturen på invandringen i dessa länder är kopplad till invandringen från gamla kolonier.
Jag vill bara bryta in där och säga att där blir jag faktiskt glad att hon har gjort den att hon åtminstone har läst på så pass att hon gör den kopplingen. För det är få som gör det när man tittar på detta. Man tittar på Storbritannien eller Frankrike och så vidare och man förstår inte den kontexten. Så att det var länge sedan jag hörde någon förutom sådana som vi som ens tog upp det. För det gör också Sveriges situation ännu mer utsatt och ännu mer problematisk. Att här har det verkligen liksom skeppats in på ett sätt som inte finns motsvarighet till. Så att där får hon faktiskt en extra liten guldstjärna.
Och senare skriver hon då, och hon tror ju fortfarande på den här magiska integrationen. Det här är ju något, och det kommer komma om 10-20 år, kanske till och med ännu längre fram, kommer det komma ur de här sjuklöverpartierna som kommer säga då att mångkulturen var ingen bra idé. Integration, nej, vi skulle liksom det var ingen vidare. Det som vi har sagt i 30 år, så att säga. För att då kommer de inse det. Och när vi är vid det faktumet att svenskarna är en av flera minoriteter i Sverige. Det finns ingen dominerande majoritetskultur. Hela områden, hela orter, kanske till och med kommuner kommer vara under kontroll av klaner och familjer från någon sanddy någonstans. Och då kommer man säga, aj, det där med varför sa ingen någonting? Vi kunde inte veta och vi har varit naiva. Och då kommer hon sitta där, då kommer hon vara lite rynkigare, kanske fortfarande lite söt. Och bara, jag har ändrat mig om integrationen. Ja. Och då är det för sent.
Ja, ja.
För att invandringen, det tåget har redan seglat. Nej,
vänta nu. Tåget har seglat. Tack så mycket för oss. Adjö. Det är lika bra.
Tåget har seglat, Louise. Så är det. Så illa är det. Det är inte bara åk från stationen. Vi har seglat iväg. Alltså invandringen är idag en ganska ointressant fråga. För alla vet att vi inte kan fylla på med fler. Och att ändra sig om den frågan nu, det är lite som att komma på att köpa toalettpapper efter man har bajsat. Förlåt för alla mina anala skämt
idag. Mycket sånt idag också.
Men jag har kommit in i den åldern.
Jag är tillbaka till den åldern. Nej, men, alltså, det är ju sant som du säger, och det är bara så. Jag menar, vi kommer väl i nästa segment här komma fram till att nu har vi förstått att det här med smartphones kanske var jävligt dåligt trots allt. Va? Fast det har varit rätt kul också. Och det är ju lite som invandringen. Det var ju en jävla dum idé. Men många har haft kul på vägen för de har kunnat få kebab och sånt där annat spännande. Va? Så är det ju. Men jag tror också att vi måste se det. För jag såg här Mats till exempel skrev tidigare i chatten som rullar att så här, ja, men vad är hennes lösning då? Men det skiter väl vi i. Alltså det här är inte hennes lösning eller Moderaterna eller partiernas lösning. Vi ska inte titta på de här människorna. Det är inte Mejerskan här som ska lösa saker åt oss. Utan vi tittar, de säger så här, hon erkänner det här, det kommer leda till det här. Men det är vi, och det är du Mats, min vän, och jag som ska lösa det här genom att skapa, bygga och forma en ny svensk framtid. Så vi ska ju bara titta på det här utifrån det perspektivet. Hur kan vi använda detta? Hur kan fria svenskar använda det som sker med NATO, med omläggningar, med Tidöpartiet? Allting händer sen om hur vi hanterar det. Deras lösningar, nej men de kommer inte lösa något. Känn aldrig, tro aldrig att någon annan kommer lösa någonting åt oss. Vi får lösa det själva, eller så blir det inte gjort.
Så är det. Och jag tänker att vi ska titta på en artikel vi publicerade idag på detfriasverige.se, bara för att liksom inskärpa allvaret lite grann här i vad som faktiskt sker och varför som sagt, jag tror att det kan ha positiva metapolitiska effekter att Louise Meijer går ut och säger det här och fler kommer göra det. Det kommer normalisera liksom invandringskritik eller invandringsmotstånd.
Ännu mer. För. Ja. Ännu mer.
Och det är bara bra. Och liksom saker rör på sig sakta. Och vi kommer fortsätta vara frustrerade över att folk tror att de här människorna har lösningar. Och
ja, ja.
Men det är som det är. Men jag tycker att det är intressant om vi tittar på den här artikeln när vi skriver om den muslimska teologen Yasir Kadhi och hans besök i bland annat Malmö. Han var även i Stockholm. Och den video som då kommit upp på hans föreläsning.
Mm.
Han vet ju vart han debarkar. Och han är tydlig till. Och jag tycker också att man tittar på den här videon. Han skrattar ju.
Ja,
han,
säger det.
Han är så glad och lycklig.
Ja, han är jätteglad. Kul.
Han berättar ju hur muslimerna kommer ta över Malmö inom kort.
Mm.
Och han säger det att om den svenska befolkningen bibehåller sin negativa trend samtidigt som den muslimska befolkningen håller snittet på 5-6 barn och prognoserna fortsätter. Inom en generation är det mycket troligt att denna stad kommer att till hälften vara muslimsk eftersom lokalbefolkningen inte reproducerar sig. Och då måste vi, och så, han säger också, det är väl inte vårt fel. Varför är de så sura på oss? Mm. Det är ni som inte skaffar barn. Och han har helt rätt.
Ja, jag är inte
svenskarna arbar. Sitter och gnäller på att det kommer att det blir så många araber samtidigt som de själva inte bildar familj, som de inte organiserar sig, som de inte förstår att de är ett folk som behöver stå emot det här andra folket eller alla de andra. Men det som han säger nu och det här som har varit så tydligt under så lång tid och det som vi verkligen försökte sätta liksom sökarljuset på när vi lanserade Fria Sverige. Vi stod på presskonferensen 25 november 2017 och sa klart och tydligt varför vi inte tror på klassisk organisering i partier, gatuaktivistorganisationer och så vidare. Utan vi svenskar måste inse att det här är demografin, det här är siffrorna, det här är det vi kan förhålla oss till. Svenskarna kommer bli en minoritet i Sverige. Mm. Den största minoriteten för en lång tid framöver. Men det enda sättet vi kan möta detta på, det är att nu, när vi fortfarande har chansen, förbereda oss på en mångkulturell, mångetnisk framtid som kommer ta generationer att göra någonting åt.
Mm.
Vi använde Reconquistan som exempel. 800 år för att återta den iberiska halvön till européerna från muslimerna. Och det är de perspektiven vi behöver ha. Och när, som sagt, när Malmö blir verkligen, alltså i det närmaste ett kalifat, då kommer Louise Meijer stå där och liksom inse det. Trots att det liksom har varit, inte bara skrivet i stjärnorna, utan fanns skrivet i liksom tidningen om du hade velat. Det står överallt. Du behöver inte titta speciellt långt för att inse att det är dit det är på väg.
Ja, man kan lägga till en sak som man behöver tänka när man är så positiv över Louise Meijers nya insikter eller åsikter eller vad vi kallar det. För hon förhåller sig till verkligheten. Och utifrån riksperspektiv är ju det verklighet att okej, vi måste strama åt invandringen fullständigt. Hon säger ju till och med att de som inte vill anpassa sig och integreras borde heller inte stanna i Sverige. Utvisning och återvandring bör då vara ett reellt alternativ. Det säger hon utifrån verkligheten. Men verkligheten är också det som sker i Malmö. Och det kommer hon också godta. Det är bara att inse, så är det i Malmö, att det är ett muslimskt land mer eller mindre i vårt land. Och det kommer hon också bejaka och helt enkelt säga att det måste vi förhålla oss till. Och det ska man tänka på. Så det är inte bara att hon vill ha minimal invandring, utan ja, det är ju sådär också.
Ja, jag måste bara flika in här, för jag tänker att jag ska bara understryka följande faktum, att om vi fortsätter att vara ateister och inte omfamna religiositet så kommer vi inte kunna klara av det här. Punkt slut. Det är min fasta övertygelse. Om man växer upp i en miljö där citat som barn är en gåva från Gud, livsfrukt en lön, som är ett citat ur Bibeln, alternativt idén om att var fruktsamma och förök er och uppfyll jorden och lägg den under er. Om man växer upp i ett hem, i ett samhälle där det predikas, ja, då har man en annan inställning än vad svenskar sen den stora liksom ateistiska vågen har haft. Och det finns en intressant, jag såg det här om dagen, kom på Twitter av alla ställen, där de visade hur från 1960 tror jag det var, eller 50, hur religionerna går ner, och att idag är det liksom muslimen och ateisterna i västvärlden och muslimerna i sin del som ökar. Kristendom och andra etniska religioner försvinner, och vi ser ju vad det leder till. Och sen kan folk säga att nej, men det är inte det det handlar om. Och man kan visst vara att visst, nej, det kan man inte om man vill komma någon vart i detta. Det var det ena. Det andra var en kommentar här på vad Fredrik 2011 skrev tidigare i den här chatten, som är lite, jag vet inte exakt hur han menade, om det är svar på någonting, men han skriver så här: man ska väl få slippa utöka sin familj utan att för den skulle trängas undan av främlingar. Nej!
Ja, det är
precis omöjligt. Ja,
det, precis, utan det utgår ju ifrån tanken om att det finns någon typ av rättigheter.
Precis, och det gör det inte, utan att om man inte utökar sin familj så kommer andra utöka sina familjer och därvid lag usurperar det som skulle ha kunnat tillfalla din familj. Och om vi inte utökar vår familj, vår nation, alltså vår rasliga nation, så kommer andra ta det. Då kommer Sverige, vi kan ha hur starkt försvar som helst, men har vi inga soldater, har vi inga personer på murarna, så kommer murarna fortfarande att stormas ut av andra som tar det. Så att utökar vi inte vår familj, då dör vi och vi försvinner från jordens yta. Och så enkelt är det. Så varje person som ägnar sig åt att, nej, men jag ska vänta 10 år till på familj, och jag ska vänta 20 år till, och nej, jag måste göra ditten och datten, och det här är inte riktigt rätt, och nej, inte idag utan kanske om 10 år.
Men sen jag vänder mig lite emot idén om att det bara är ett numbers game, för det är det inte.
Ja, nej, alltså, det är det inte heller.
Det handlar inte bara, och vi har olika evolutionära selektionsstrategier.
Absolut.
Alltså att vi bara ska föda en massa barn och så löser det problemet, så är det ju inte heller. Jag nämner det som exempel för att när vi ser den demografiska utvecklingen så hänger de här sakerna ihop. Alltså klart att vi föder färre barn än vad vissa invandrargrupper gör. Men det är alltså till och med så här att skulle vi hålla demografin på den nivå den är nu, alltså den demografiska, så skulle det fortfarande innebära stora problem. Alltså även om vi skulle hålla då icke-europeerna på runt 25% i Sverige, så skulle det skulle fortfarande inte lösa problemet. Det skulle fortsätta vara ett långt problem. Däremot så skulle vi inte bli minoritet, men det skulle då kräva att vi låg på exakt samma. Ja. Och helt ärligt, när ni tittar på demografin, stirra er inte blinda på hur många procent är de nu. Titta på åldersstrukturen i de olika demografiska grupperna. Kolla på de som är antingen under 18 eller de som är i barnafödande ålder. Mm. Och du ser en helt annan uppdelning. När vi kollar under 18 så pratar vi nästan idag 50-50 över hela landet. Tittar vi i liksom de här invandrardominerade områdena, då är svenskarna redan en minoritet i de här åldersgrupperna.
Precis. Jag vill bara säga att i artikeln där på defresa.se så står det så här, citat: även om gränserna stängdes idag och alla kriminella utlänningar skickades hem, så skulle svenskarna bli en minoritet i Sverige över tid. Så fungerar demografin. Den släpar lite efter. Redan idag finns det många platser i Sverige där svensken är i minoritet, och i flera åldersgrupper är det också så. Nu, det stora genomslaget har inte kommit ännu. Nej. Varför den ointresserade svensken inte förstått vad som sker, och de kommer bli förvånade och förskräckta. För att när den så kallade boomergenerationen, det så kallade köttberget eller vad ni vill, när de har försvunnit eller halverats eller dött av, om man tittar på statistiken, så kommer den stapeln, alltså då kommer svensken, alltså allt kommer bara förändras över en natt, och folk är så här: wow, vad hände här? Och vidare då, som vi kan konstatera i den här texten, då ska de här människorna upprätthålla det som vi ser som svensk infrastruktur och civilisation. När du ringer till 1177 och säger att ditt barn mår dåligt, något har hänt, du kommer inte förstå, det händer redan vad de säger. Du ringer Skatteverket och frågar om det här, och det är så här knacklig, det har jag varit med om. Men så länge du, kära lyssnare eller tittare, inte behöver göra det, så kan du leva i din drömvärld. Men så fort du blir sjuk, så fort du får med äldrevården att göra, så fort du får med de här att göra, så inser du att vad fan är det som händer? Och idag är det Ramadan, eller det har börjat. Det betyder att du har 100 000 ilskna, liksom mathungriga, okoncentrerade muslimer som ska köra tunga maskiner, kanske köra buss, köra lyftkranar eller göra saker. Totalt livsfarligt i vårt samhälle. Och det tänker man inte heller på. Och det här kommer folk vakna upp till på ett ganska hemskt sätt här.
Och det är därför vi behöver agera nu för att ha de bästa möjliga förutsättningarna i framtiden. Det är så ofta, du vet, vi som har varit engagerade i liksom årtionden i de här frågorna, vi har hört de här jävla ursäkterna gång på gång till jag engagerar mig sen när det och det och det, eller jag kommer stå på barrikaden när revolutionen kommer, men nu ska jag göra något annat. Vi har hört allt det där, och det är samma sak här, att men engagera dig nu, investera din tid och dina resurser nu i att bygga de här nätverken, de här bostadsområdena, de här, allt det som behövs för att vi ska kunna kontrollera områden i det som en gång var vårt land, när staten drar sig undan bit för bit. Ni som har lyssnat på oss tidigare känner till allt det här, annars läs på detfriasverige.se. Och så att bli medlem, och inte bara det, bli medlem och engagera dig, ta ditt ansvar, flytta närmare, flytta antingen till något i närheten av att vara svenskarnas hus, eller där det bor andra medlemmar, för att etablera era egna nätverk och starta era egna mötesplatser, egna företag, och bli så oberoende av staten som möjligt, och se till att hjälpa varandra. För att det är de nätverken som våra barn och barnbarn sen ärver och kan fortsätta utveckla, som kommer göra att de står starka i framtiden, när klaner har fått ännu mer inflytande, tagit över hela områden och orter och kommuner. Men om vi inte gör det, om vi fortsätter tro att någonting ska hända i riksdagen, eller att polisen ska lösa det eller sådär, då kommer vi vara helt oförberedda den dag då statens alla system liksom krackelerar bit för bit.
Och jag menar, grundläggande måste du sluta. Och jag hade ett intressant samtal med min goda vän här i helgen, när vi satt vid härden mellan arbetspassen och resonerade. Vi kom fram till att man noterade, för att både han och jag då har ju liksom sedan länge då haft familj och barn och den biten då. Så när man då pratar med människor som kanske är på väg in i den världen, att de ska liksom skaffa barn eller bilda familj och så, hur många då som har fortfarande vad jag vill. Alltså, jag behöver det här. Jag vill leva så här. Jag vill ha mitt liv så här. Eller vi då i den här nya familjen. Sanningen är den, man får aldrig tänka så. Tanken måste alltid vara, vad är bäst för barnen? Vad är bäst för familjen? Och visst, individen kan inte liksom må jättedåligt. Då kommer barnen drabbas illa. Men man måste ändå ha inställningen när man bildar nya familjer eller när man gör saker i livet, att vad är bäst för mina barn, vad är bäst för mitt folk. Och det är den idealistiska, det är liksom den folkliga, den solidariska idén om att vi är en enhet. Men den här modernistiska liksom individuella idén om att ensam är stark, den skapar bara människor som gör det de vill, och det blir sällan bra för folket i förlängningen. Och jag tror att det är väldigt viktigt också att göra slut med den individualistiska ådran inom sig själv. Och den har vi alla. Den har vi alla. Med den här viljan att göra det som är enklast, skönast. Du vet, vad fan, det är väldigt härligare. Va? Men att kunna ställa sig upp och säga, nej, jag ska göra det som är bra för folk och land och barnen.
Det handlar om barn.
Det gör det.
Hörrni, på fredag då kommer ju ett nytt avsnitt av vår podcast. Och i de här poddarna så försöker vi ta ett ämne och fördjupa oss i det. Om du vill ha tillgång till alla våra extra poddar, så blir du stödprenumerant. Och det blir du snabbt och enkelt på svegot.se/support. Nu ska vi bege oss till ön som Gud glömde, som ibland går under namnet Storbritannien. Det är väl inte ön. Vad heter ön?
England, Wales.
Men vad heter ön? Har den någon namn?
British Isles.
Brittiska öarna. Ja, det är inte bara en ö i och för sig.
Nej, det är flera.
Så att det är massa små öar också där.
Ja, finns det kanalöarna där som har visst självstyre?
Det här är då geografipodden med.
Ja, men det är en podd.
I Wales. Nej, vi har ju pratat flera gånger genom åren om den absurda repressionen i Storbritannien, som har ju drabbat allt ifrån liksom organisationer och partier till individer. Och vi såg under corona-hysterin, så såg vi ju hur Storbritannien var ju ett av de värsta ställena, tillsammans med typ Tyskland, Australien och sådär. Sådana som har, och de här sakerna verkar gå hand i hand. De som har stark politisk repression och verkar fängsla folk lite hur som helst, de var väldigt snabba på att börja fängsla och tvinga folk till saker där också. Det handlar någonting om respekten från staten gentemot individen, som verkar vara väldigt så här frånvarande i de här länderna.
Jag säger det också att det finns något. Det var många, många år sedan som jag liksom gjorde en djupdykning i detta. Som jag sedan dess inte har tittat närmare på. Det är det faktum att de här länderna ofta då går under det som kallas common law. Mm. Medan vi har något som heter romersk rätt. Alltså det är liksom romersk rätt mot angloamerikansk rätt. Alltså det är i grunden ett sätt att se på rättssystem och domarämbetet och hur man liksom arbetar. Och det verkar som, för det är de anglosaxiska länderna, samma länder som just råkade ut för väldigt mycket av det här, förutom USA som har andra saker inbyggda i form av hur det är uppbyggt. Så att Storbritannien, Nya Zeeland och de här, de liksom ligger under det här common law-systemet. Det finns någonting här som spelar in. Mm. Jag är inte helt säker på vad det är, men det har att göra med...
Ingen av oss är jurister. Nej. Liksom, men...
Det finns där.
Ja. Och vi ska prata nu om Sam Ilja. Jag såg att Joakim Andersén hade skrivit här på Motpol om det, så att vi får en svensk sammanfattning.
Mm.
För att, jag vet inte hur många som redan känner till det här fallet. Jag har jobbat en del framförallt med hans fru, Laura Towler, och gjort en del program tillsammans där. Men jag har hälsat på Sam och sådär, men jag kan inte säga att jag känner honom. Men han är ju familjefar. Laura är ju nu gravid med deras andra barn. Mm. De har en liten som är väl 2 eller sådär som tidigare. Och nu har ju då Sam Ilja dömts till 2 års fängelse. Och jag ska läsa här vad Joakim Andersén skriver. Yorkshire-bon Sam Ilja dömdes nyligen i en brittisk domstol till 2 års fängelse för att ha spridit klistermärken på internet. Det är också roligt. Mm. Alltså det han gjorde, han hade ett en hemsida, ett projekt där man kunde ladda ner mallar för klistermärken som man sen kunde skriva ut och sprida. Formellt dömdes han för brotten publishing or distributing material intending to stir up racial hatred och encouraging or assisting the commission of the offense of racially aggravated criminal damage. Domen har väckt reaktioner, bland annat skriver Harrison Pitt på European Conservative att the verdict that Britain has ceased to be free is much too hasty. It would be truer to say that Britain has ceased to be free for a certain kind of person, namely those of us whose ancestors built the country and who, owing to this heritage, have no other place in the world to call home. Brandon O'Neill noterar på libertarianska Spiked Online att Milja i praktiken dömts för sina åsikter. Infödda nationalister straffas för saker som invandrare och vänstern kommer undan med.
Mm.
Och de här klistermärkena hade budskap som it's okay to be white. Mm. Någonting we are being replaced. Det fanns massa olika sådär. Ja. Domaren konstaterade ju att budskapen är inte olagliga. Mm. Det finns ingen liksom brott i själva klistermärkena. Men hans intention med att sprida dessa klistermärken måste ha varit att stir up, alltså att blossa upp ett rashat. Mm. Så att klistermärkena i sig är inte olagliga. Men att han, som då också är aktiv i Patriotic Alternative, att han sprider dem och låter folk ladda ner dem, syftet med det anses ha varit att, att rashat ska börja växa bland britter.
Mm.
Alltså, och därmed så döms han till 2 års fängelse.
Jag försökte verkligen. Alltså, ärligt talat, jag försökte verkligen. När jag läste det här och tänkte att nu ska vi prata om det, så jag tänkte att nu ska jag verkligen se. Vad kan jag hitta som är problematiskt för honom? Nu ska jag vara liksom som den här brittiska domaren. Ja. Var det liksom hakors och hängda judar? Och jag hittade ingenting. Alltså, på riktigt, det är precis som du säger. Det finns inte ett enda klistermärke som är liksom aggressivt. Det är inte på något sätt uppmuntrar till våld eller någonting. Utan det är verkligen så enkelt att han har gjort tillgängligt via Telegram. Har han gjort tillgängligt designer som människor har kunnat frivilja.
Mm.
Printa ut eller inte.
Det sänger.
Bra där. Och det är vad han döms för. Alltså, det är på alla sätt och vis kanske den läskigaste domen i Storbritanniens historia. Alltså, när det kommer till liksom, vad det här innebär i förlängningen. Mm. faktiskt.
Ja, självklart, för man kan ju lika gärna tolka det på ett annat sätt. Det första man tänker på, det är att ja, jag vill ingjuta stolthet hos mina medmänniskor. Det var ju det, inte få rashat att blossa upp. Det är ju givetvis domarens förvridna tolkning att göra det. Och man, en människa som gör en sån förvriden tolkning, den funderar man, är det något fel på honom? Okej, är han politisk aktivist? Vad får honom att dra sådana slutsatser? Det är helt horribelt. Och det är tydligen inte bara England. Jag läser senast att Kanada, de vill också införa sådana här preventiva lagar. Att man just när det gäller någons intention. Det är någonting med de här anglosaxiska länderna. Men nu är det några som skriver att det kommer en lån med saker
att göra.
Det
är väldigt bra. Jag tackar att de gör det.
Det är liksom en ny politisk agenda som har liksom kommit och börjat dominera eller liksom komma till starkare uttryck i England.
För att common law och det man pratar om, det Magna Carta, idén om att även kungen ska vara underställd lagen och så vidare. Det är ju gamla saker som, och det var det jag minns när ni började skriva om det, att common law, det är ingen dum idé. Alltså, det är inte det att det systemet i sig, utan att man har satt in någonting i de länderna, för det är Kanada, det är Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, USA, så att det är någonting som har hänt där. Så att, nej men verkligen. Ja, och det verkar också ge domarna, och det här får du också gärna säga, men det verkar ge domarna någon form av underlig möjlighet att liksom lite grann göra som de vill. Kunna döma ut alla möjliga konstiga straff. Och så här, nej men du döms till att umgås 36 timmar med svarta människor. För du, hur fan kan du döma så? Jag kan inte det, jag har sett det på amerikansk tv och liknande. Va? Men det är otroligt skrämmande, för det är precis som du säger. Att det man gör är att man löser preventiva lagar som säger, och där tolkningen är liksom att, nej men om du säger att det är okej att vara vit, det är helt okej, min son, det är helt okej att vara vit, då så här, aha, du är en sån där.
Ja, men för att saken är att när du säger det är okej att vara vit, eller white lives matter, och så vidare, no to white guilt, liknande sådana som Christian Maxman hade, det är ju att du också då säger att de vita har rättigheter, vilket i förlängningen då skulle kunna betyda att de vita, i det här fallet då vita britterna, att de kanske har rätt till ett eget hemland, vilket i sin tur betyder att det finns massa människor i eller på de brittiska öarna som inte borde vara där. Alltså det går ju att dra den tankebanan, för att Black Lives Matter är ju lagligt att sprida, men inte White Lives Matter om du är nationalist då. Så att, och det är ju då för att Black Lives Matter, så här kan jag tänka mig att domarna ser på det då, det är ju då ett sätt att lyfta, alltså det är ju bara att lyfta rättigheterna för en av grupperna i landet. Det kräver ju inte att de vita utvisas. Men White Lives Matter, när man börjar prata om vitas rättigheter, då kan man plötsligt börja få för sig att de vita skulle ha rätt till ett eget land. Och därmed så blir det då hat mot alla andra. Jag tror att det är den här typen av tankebana som finns här någonstans. Och den är såklart på ett sätt sann. För att om vita liv räknas, om vita har rätt till raslig och kulturell överlevnad, så innebär det att de vita behöver ha ett eget land där de kan frodas och utvecklas i fred, och att mångkulturen måste avvecklas och så vidare. Men då måste man ju vara tydlig med det, att alla försök att säga att de europeiska ursprungsfolken, vare sig de är svenskar eller britter, engelsmän eller vad de nu är för någonting, alla försök att för de här att driva en politik som skulle betyda återvandring eller ett avvecklande av det mångkulturella projektet är numera olagliga. För det, att argumentera för det, att lägga fram argumenten för varför det är så, kan ju leda till det de kallar för rashat. Alltså att folk säger, nej, men vi vill inte ha några fler svarta här nu, utan vi vill ha ett land för vårt folk. Och för det man gör med en sån här dom, det är ju att kriminalisera argumenterandet för vit överlevnad.
Jag såg det faktiskt först inte så konkret som du gör, utan jag tänkte på att den politiska korrektheten och liknande woke-grejen och så vidare, den har ju i mina ögon länge handlat om att din stolthet ska tas ifrån dig, din förmåga att vara rakryggad ska tas ifrån dig, liksom, man vill ta ifrån dig din attribut. När Mona Sahlin säger att det är töntigt med midsommarafton, som du tycker är jätteroligt och jätteviktigt, och på något sätt påminner dig om ett förflutet och så vidare som andra har gjort före dig, och samma sak med landsbygden är töntig, nästan svenska landskapet är tråkigt säger de och så vidare. Det är viljan att ta ifrån dig allt det. Och jag tolkar då att den här sortens budskap som finns på de här klisterlapparna handlar just om att ingjuta stoltheten och liknande känslor igen, en liksom rakryggadhet i det man står för och så vidare, och att de här domarna då snarare är ansatta av den här politiska korrektheten och de liknande attityderna och har varit det kanske så pass länge att det är liksom normalt för dem att tänka på det sättet, att om du kommer med att dina vänner ska vara stolta, nej det får de ju inte vara enligt politiska korrekta narrativet.
Men det finns ju också en aspekt av förnedring här som vi aldrig ska glömma bort. Alltså det finns en vilja att förnedra från vänstern, eller om du ska säga feministerna eller de progressiva. Det är ett enormt behov att förnedra motståndarna. Ja. Mm. Som faktiskt inte är, det är ärligt talat inte, liksom, du kan inte hitta motsvarande åt andra hållet. Du kan inte det. Det har skett en massa hemskheter i historien, men den typen av förnedring och en inbyggd förnedring, vi har liksom kunnat se i Hollywood och liknande, alltså såna här, ta ett sånt som, jag vet inte om ni tittade på det när ni var yngre, Love and Marriage, våra värsta år hette det.
Love and Marriage.
Alltså den förnedring, det var ju av någon anledning så var det, alltså det var judiska producenter och manusförfattare, jag vet inte, det kanske bara var en slump. Den gick ju ut på att konstant förnedra den vita mannen, konstant förnedra själva idén om tvåsamhet, om familj, om kärnfamilj. Och sen så har du Simpson, du har Family Guy. Du har...
Det är alltid den korkade, lata vita mannen.
Ja, precis. Och det är just förnedringen. För att jag har inga problem med att man skojar om familjen. Jag har inga problem med att man skojar om vita män. Alltså, kör på. Men det är förnedringen, den konstanta förnedringen, som naturligtvis också syftar till att vi ska...
Married with children heter det.
Married with children, ja, precis. Den konstanta förnedringen som syftar till att vi också ska börja tappa respekten för varandra, för vårt folk, för vår historia, våra förfäder, våra barn, våra kvinnor och så vidare. Som feministerna har lyckats med. Jag menar, det finns många intressanta sådana här när de frågar tjejer på stan, behöver vi män? Nej, vi behöver inga män, Men alltså män bara, det är klart vi behöver kvinnor. Det är någonting som har hänt där, och det är det här giftet. Det är det feministiska matriarkatet, det här giftet som kommer därifrån.
Mm. Jag vill bara påminna en sak om att i den här tv-serien så var i stort sett alla vita.
Peggy var ju dinna.
Ja, ser vit ut.
It's white to me.
Han ser på dottern, och hon är väl ändå... Hon också det?
Nej, Christine Applegate var inte ju dinna. Nej, alltså fanns inga svarta i den serien. Den syftade ju till
att... Jo, jag tror att hans kollega i skoaffären var.
Ja, så. Kanske.
Såg man inte så ofta.
Nej, det var ju i rakt igenom vita människor som förnedrades. Ja, så var det. Ta till exempel Cosby, som är en mysig, rolig svart familj
istället. Ja. Där. Men
fast det var verkligheten.
För att återgå, alltså, det är ju någonting konstigt med den här ön. Jag vet inte riktigt hur de har blivit så förbannat politiskt korrekta. Det kanske har med det här koloniala arvet då, som de på något sätt har vänt inåt till ett sorts självhat som är politiska korrektheten och allt det där. Det är ju mycket starkare i Storbritannien än det är här. Det är därför de har problem med att poliserna är rädda för att kallas rasister och då låter barn vita barn blir våldtagna i barnsben i många år. Och så där vi ser det här fenomenet och många andra liknande saker.
Jag måste ju, alltså, någonting har ju hänt senast. Alltså, för att, alltså, jag kan inte, jag kan, i Sverige kan jag se liksom ett tydligt, men hur har det sett ut i USA och i Storbritannien? För jag tänker så här, alltså, andra världskriget, det var fortfarande ett USA var ett imperium, ett rasistiskt imperium som såg sig själva som liksom princip utvalt av Gud att härska över jorden. Och på bara några decennier, så går man från att my country right or wrong, man har alla de här sakerna för sig, till att bara pang, helt vända om. Samma sak i USA, ett rasistiskt vitt land med liksom storebrorskomplex naturligtvis i förlängningen, som bara vänder om. Alltså det är intressant att förstå den mekanismen, för att någonting händer som gör att allt bara skiftar. Och jag menar, har det skiftat åt det ena hållet så snabbt, och det är det här som är någon form av liksom positiv sak, så kan det skifta åt andra hållet igen. Jag är helt övertygad om detta. Det gäller bara att veta vad som ska göras.
Mm. Ja, och det vet ni.
hoppas jag.
I väntan på det så är det i alla fall att organisera sig och att göra det vi säger.
Så är det.
Ta rygg på oss.
Ja. Jag skulle vilja att vi talar om en tredje sak här också. Och det här kan sticka iväg åt lite alla möjliga håll. Men det började med att vi kom över ett inlägg från en Magdalene J. Taylor. Hon verkar vara någon skribent som skriver om sex och sånt där.
Sånt där.
Ja, men jag vet.
Ja, men det är sex och
a writer and critic of culture and sex.
Jo, men hon skriver faktiskt varför. Jag tycker det är väldigt fint av henne. För att hon skriver, varför skriver hon om de här sakerna? Jag måste citera det. För att hon gör det utifrån helt rätt perspektiv. När hon skriver, förstår ni, att hon gör det för att hon vill leva i ett energiskt och levande samhälle. Det är därför hon tycker att sex är viktigt, för de vill leva i ett samhälle som är liksom...
Det är svårt att argumentera emot att sex är viktigt.
Nej, men att det är viktigt att prata om, att det är viktigt att liksom, folk ska liksom vara sexuella varelser. Mm. Över hennes idé. Och då kan ju folk tycka att det är inte liksom upp till systemet och sådär att lägga sig i det. Men det är det.
För hon har skrivit under rubriken It's obviously the phones, det är uppenbart telefonerna. Så skrev hon, när det handlar om ensamhet, nedgången i sex och vår allt mer depressiva kultur, så är telefonerna uppenbart boven. Vad finns det för nytta i att förneka detta? Och mina ögon drogs direkt till en graf som hon publicerade från The Atlantic. Som då, det är från en undersökning bland 12:e klassare. Vad blir det? De är väl 18 då ungefär. Sista året på high school. Innan de ska börja universitet och college och sånt förhoppningsvis. Och då står det procent av tonåringar som säger att de liksom går ut, alltså att de gör någonting, att de träffar sina vänner 2 eller fler gånger i veckan. Det låter som ganska lite.
Mm.
Men vi kan se då att från 1976, när ungefär 75% av de svarta sa att de gör det minst 2 gånger i veckan, går och gör någonting med kompisar, och över 80% av de vita, så har det nu dykt ner till under 50% av de svarta och runt 60% av de vita. Det är alltså, och framförallt så ser vi en liten nedgång liksom på 90-talet, men 2008 störtdyker det för båda kategorierna.
Mm.
Och vad händer 2008? Jo, iPhone kommer.
Mm.
Det är liksom, visst, det är finanskris, det händer lite andra saker också. Men det är liksom inget snack om att det här är en stor anledning till det.
Mm.
Och vi blir mer och mer socialt isolerade. Och framförallt gäller det ju då de som växer upp med de här så kallade smarta telefonerna som att det vore som att det är en naturlig del av deras liv. Vi hade ju lyckan att få ha vår ungdom åtminstone innan de kom. För oss kom det till oss i vuxenlivet och liksom blev även om vi själva kan ha då användare missbruka de här sakerna, när vi var tonåringar. När jag var tonåring, då hade precis mobiltelefonerna kommit. Mm. Det fanns liksom de här Ericsson tegelstenarna och sådär. Men det var inte så många som hade det. Och då, man kunde ringa med dem.
Mm.
Det var ett sätt att kommunicera så. Du kunde inte sitta och scrolla i 8, 10, 14 timmar och liksom, sociala medier eller spel eller vad det nu var. Så att vi upplevde en helt annan värld. Hon tar också upp då andra saker som hon menar påverkar och hur hela vårt samhälle anpassas efter att människor inte ska träffas och ha trevligt. Hur den här typen av platser försvinner. Hon tar upp exempel då, och det här är kanske väldigt tydligt för USA då, att man är i parker och säger här får man inte spela boll, eller här får man inte ha picknick, eller här får man inte leka, och sådär. Jag tänker på Hasselfors där jag bodde för ett gäng år sedan utanför Laxå. Satt jag med i ett möte i en referensgrupp som skulle ta fram, de skulle bygga en lekplats. De hade fått något anslag av kommunen och det skulle göras en lekplats. Jag var utslängd ur den gruppen då när de kom fram, men jag kan inte få vara med och bestämma det. Så istället var det en barnlös kvinna som fick bestämma allting. Men då har de alltså mitt på den här lekplatsen byggt en jättestor loppa, eller vad det nu är för någonting, någon typ av insekt. Jättestor i någon så här. Det ser ju jättekul ut att klättra på. Man får inte klättra på. Det är ett konstverk. Så mitt i lekplatsen har de en stor, som ser ut som en jätterolig klätterställning. Men det står skyltar. vet, klättra inte, det här är konst. Och det är vad som händer, liksom, det är de här gemensamma utrymmen där barnen ska träffas. Då ska du stå femåringar och titta så här. Åh, vad fin den här var, ni har köpt in för våra skattepengar. Och sen var det nog liksom lite leksaker vid sidan om. Så att man ser det här lite överallt, hur de här naturliga mötesplatserna försvinner. Och samtidigt blir människor mer och mer isolerade framför sina telefoner och datorer och så vidare.
Jag vill ta fasta på en sak hon säger, för att jag vill redan på en gång bara klargöra att hon har helt rätt, och i nummer två, det är telefonen. Mm. Inte datorn, inte tv-spelen, inte musiken, inte Spotify, utan det är telefonen, det är smartphonen. Hon skriver så här: människor har konsumerat stora mängder media i årtionden. Men det var inte förrän den smarta telefonen, en enhet som vi bär med oss nästan hela tiden, som vi började vara så ensamma. Varken böcker eller tv simulerar socialisering på samma sätt som vår telefonen gör. Människor ägnade inte kollektivt upp till 10 timmar varje dag åt att läsa böcker.
Nej,
och det är här vi måste ta fasta på. Det är den här tingesten. Ja. Det är detta djävulska instrument. Nu blir jag fan sån här ludit av det här. Det är den. Ja. Ingenting annat. All annan teknik är bra.
Nej, men, och för att det har ju alltid funnits det här, när det kommer en ny teknik, ett nytt medium, så har det funnits en oro och sådär. Och ibland har det varit befogad, men oftast liksom mer eller mindre sådär. Men det finns en, som du säger, en oerhörd skillnad med den så kallade smarta telefonen, sociala medier och så vidare. Den simulerar social samvaro. Och det finns ett oändligt flöde utav, och dessutom appar som programmeras för att ge dig exakt rätt mängd dopaminkickar. TikTok är ju exemplet som är mest på allas läppar nu. Men även de moderna mobildataspelen eller mobilspelen görs ju på det här sättet för att du ska få belöningar hela tiden, så att du ska hänga kvar längre. Så det finns inget, vi har inte haft någonting som har liknat det tidigare. Och det är bara att titta på den här grafen som syns i bild nu. Det händer där. Ja, 2007 kom då iPhonen, och 2008 är väl ungefär som liksom raset kommer. Och att det här hänger ihop är ganska självklart. Och jag nu är liksom så här liberalerna ute och svingar om att man ska ha skärmförbud på EU-nivå efter 23 för barn. Det låter helt absurt hur man ska genomföra det. Men någonting och måste ju ske. Jag vet inte om det är liksom från politiken verkligen, men det är ju det här är, om vi säger, för det som vi ändå brinner för: gemenskap, kultur, tradition, att hålla ihop samhälle. Människor som blir isolerade öar framför sina skärmar och som inte har naturliga mötesplatser. För ungdomar kanske det kan vara liksom ett ungdomsgård, fotbollsplan, lekplats, park, för vuxna, föreningsliv, pubbar, allt sånt här som har hållit ihop samhällen, som har varit mötesplatsen, som bit för bit avvecklas och försvinner, är livsfarligt för en nation och en kultur som vill överleva.
Det kan inte komma från liksom staten eller något liknande, de här begränsningarna, utan måste ju komma från marknaden, och det måste ju komma från på något sätt människors vanor också. Jag tror inte det är i sikte än, utan jag tror nog det kommer fortsätta på det här viset med mer ensamhet. Och sen är det några som ungefär som på 70-talet, de var 60- och 70-talet, var några som kunde dra nytta av den här sexuella utopin som kom då, att alla kan ju ligga med varandra nu plötsligt, men det var ju några killar som fick alla tjejer typ. Och det är lite samma sak här, att det är några som klarar av att hantera det, begränsa det här missbruket som det ändå frågar om, men det tror jag att flertalet kommer åka dit på det. Så jag tror att det kommer fortsätta, och det är ju inte bra, det är ju inte nyttigt där. Jag tänkte, vad är motsatsen då? Jag menar, tar man det så här, du sa lite mer på landet, kanske lite friare, säger hon, eller någon där, med epatraktorer och moppar och sådana grejer. Det är det hon menar med ett livfullt, energetiskt samhälle. Det behöver inte bara ha med ren sex, utan det är liksom drivkraften till saker som är mycket viktigare. Mobiltelefonen, den skapar ju något annat, och det är ju längtan. Mm. Det är det den kan hålla i liv, din eviga längtan. Och längtan, vet vi hur det funkar, det är något du inte når. Medan den här, alltså, drivkraften kommer från dig själv, det ska ju få dig att agera och göra någonting. Och det är ett fruktansvärt, vad ska man säga, vad ska vi kalla den här telefonen för? Ett gift på det sättet, telefonen. Men vi kommer inte, det är inte så att de kommer sluta finnas.
Nej, jag tror att man måste också våga vara ärlig mot sig själv. Jag tycker att hon gör det väldigt fint här. Hon skriver, det finns gott om människor som tittar på sina telefoner upp till 10 timmar per dag. Själv ligger jag på 6,5 timmar per dag. Och jag hatar det. Mycket av den här tiden tillbringas på sociala medier. Vilket jag motiverar som en förlängning av mitt arbete. Mm. Alla som gör det räcker upp en hand. Bra. För att därför stannar jag på Twitter. Därför håller jag på med det här. För jag säger till mig själv, men det här är en del av mitt arbete. Mm. Senast igår när jag pratade med en väninna sa jag, men det här är en del av mitt arbete. Hade det inte varit för jobbet hade jag inte varit på Twitter. Sen skriver hon så här då. Verkligheten är att jag är beroende av att scrolla och ta emot aviseringar.
Ja.
Det är där man måste då landa någonstans. Ja, jag är beroende av att hålla mig uppdatering i situationstecken på Twitter. För jag känner att om inte jag följer med i flödet så kommer jag inte kunna skriva en bra artikel dagen efter. Jag kommer inte kunna vara aktuell för er, kära prenumeranter, kära tittare, kära läsare. Jag kommer inte kunna vara liksom till gagn för vår sak. Och inser i samma ögonblick jag säger det att det är ju ren jävla dumhet. För att jag skulle bli bättre, skarpare, smartare, vassare och mer effektiv om jag inte höll på med detta. Så att jag skrev det i en tweet innan det här, att det blir nog en radikal omställning av mitt telefonanvändande.
Ja, men vi ska prata om det. För jag kollar nu på, det finns i, här är min telefon, och i den finns en sån här app som visar hur mycket skärmtid man använder. Och då ska man säga att när vi sitter här på jobbet eller man sitter och jobbar hemifrån eller sådär, då använder man ju 98% datorns skärm. Mm. Så där, och där kollar man ju också, eller jag, sociala medier och sådär.
Ja, just det.
Och då har vi då, jag kollade förra veckan, måndag, 3 timmar och 51 minuter.
Mm.
Och det här är nästan helt utanför arbetstid då.
Mm.
Varav X eller Twitter är 1 timme och 16 minuter. Tisdag 3 timmar och 40 minuter. Onsdag 4 timmar och 40 minuter. Torsdag också 4 timmar och 40 minuter. Fredag 3 timmar och 48 minuter. Lördag, jag är ledig, jag ska vara med familjen. Mm. 4 timmar och 20 minuter. Nu har jag för sig, okej, okay, 45 av de minuterna lånade mina barn för att spela Just Dance. Okay, men ändå, det är 3,5 timmar som är för mig då.
Ja.
Jag dansade också.
Ja.
Söndag.
Herrens dag.
5 timmar. X, alltså Twitter, 1 timme och 43 minuter. Och då kan man kolla här också, hur många gånger öppnar man olika appar?
Ja.
I måndags öppnade jag X 81 gånger.
Mm.
Tisdag 61 gånger, sen 70 gånger. Torsdag 34 gånger. Fredag 51 gånger. Lördag 75 gånger. Söndag 85 gånger.
Jag bara tänker, det är att, alltså det som händer, det vi programmerar våra hjärnor med. Jag minns jag läste Stephen Kings bok om att skriva. Och i den berättar han att han har alltid en pocketbok i fickan. Mm. Vart han än är, så har han en pocketbok. Han säger det är jättebra om du står i busskön. Så kan du stå och läsa lite, ja, i din bok.
För det här är ju, jag såg att Daniel skrev det, man liksom kollar på skärmen så fort man har tid över. Och exakt så är det. Mm. Och till och med värre än så. Och det är precis en gång i tiden när jag var rökare, väldigt länge sedan, jag ber om ursäkt mamma. Det var ju samma sak där, du vet, man inte hade något att göra, så rökte man. Typ, ja men vänta på bussen, eller om man liksom, det bara var tråkigt. Såhär, ja, men vad ska jag går väl ut på balkongen och röker då, eller du vet, något sånt. Det var liksom något för något att göra. Det är helt sjukt, men så är det. Jag tror många känner igen det. Och det är det där. Men vi pratade ju här om, för vad kan man göra då? För att, jag tror att vi måste först erkänna att det är inte rimligt att lägga flera timmar om dagen på typ scrolla sociala medier, läsa nyheter. Absolut, på ett sätt är det en del av mitt jobb.
Mm.
Jag fattar det. Men jag tror inte, jag hoppas inte att jag skulle bli så mycket sämre på mitt jobb om jag gjorde det framförallt under 8-10 timmar om dagen. De liksom när jag sitter med det normala arbetet så att säga. Jag måste inte var 15:e minut kolla vad som händer på Twitter just nu. Det är sällan det ger mig någonting. Och vi har ju pratat, vad kan man göra då? Men kanske är det en idé att när man säger, men nu är jag klar för arbetsdagen, man måste sätta dem. Det är väldigt svårt för oss för att när är arbetsdagen slut, men då får man säga det, nej, men nu är det slut på arbetsdagen. Då stänger man av den här. Mm. Och så kanske man har en dumb phone, Alltså med ett telefonnummer till bara. Mm. Så att man ifall folk behöver nå en på telefon. För det kan ju finnas anledningar att man vill prata med släktingar eller vad som helst. Mm. För hemtelefoner har ju inte folk längre. Jag tror inte det så går få längre. Jag försökte nu när vi flyttat till en ny lägenhet. Men det verkar inte gå längre. Mm. Och så har man en dumbphone resten av tiden. Mm. Och sen på morgonen efter man har ätit frukost och gjort sin morgongymnastik eller vad man nu gör. Då sätter man på telefonen. Och då kan man börja, för då börjar arbetsdagen. Sen, vissa har ju disciplin på det här. De behöver inte göra så. Men jag kanske behöver göra så. Och du som lyssnar kanske behöver göra så.
Jag tycker också att det finns något intressant här Anders skriver. Nu vet inte jag, Anders, vad du menar eller hur du tänker. Men jag tar bara det du skriver och sen så utgår jag från det du skriver. Det finns så mycket att lära. Poddar, IT och så vidare. Hur skulle man göra på ett annat sätt? Och det är det här som är väldigt intressant. Bara för att man lyssnar och lyssnar och lyssnar och tittar och tittar och tittar så betyder det inte att man utökar sin intellektuella förmåga eller sin kapacitet, sitt kognitiva. Det gör det inte. De gamla liksom, Niels Bohr hade inte den möjligheten. Han gjorde experiment och läste och så naturligtvis. Sen är det också en skillnad. Att titta på smarta YouTube-klipp är inte att lära sig på det sättet. Det är inte att studera. Om man kommer till mig och säger att jorden är platt, för jag har sett en massa YouTube-dokumentärer om detta. Alltså människor med en idé.
Men det är klart du kan lära dig.
Jo, du kan lära, absolut. Men förstår ni vem är inom det här? Det beror lite grann på, alltså väldigt mycket som du ser till exempel YouTube-liknande är ju människor som är väldigt duktiga på att göra propagandafilmer. Och som därigenom då presenterar en åsikt. Det är väldigt sällan man ser den typen av liksom, inte vet jag vad ska jämföra med, så här, här är Nils, han ska byta ett däck på en bil till en Peugeot, så här gör man steg ett, steg två, steg tre. Alltså, bara för att man tittar på en massa filmer på YouTube så betyder det inte att man lär sig någonting. Eller att man lär sig någonting av värde i vart fall. Sen är det viktigt, oavsett, att processa. Läser man någonting på nätet så ta ett par timmar och processa. Vad är det jag har läst? Vad är det jag har hört? Sätt dig ner, stäng av och så tänker du på den där dokumentären i 3-4 timmar. Alltså, du kan ju inte bara mata liksom.
Det kanske är skillnaden mellan att läsa något och studera något.
Ja. Han menar mest hur man lagar bilen. Toppen, ja. Det är precis sant. Där finns det massor hamburgare och hur man gör båtar, vallar skidor och så vidare.
Jag funderar starkt på att liksom försöka det här för mig själv och stänga av den här. Och sen så, du vet, så telefonnumret till min dumbphone, det har man till vänner och släkt. Det är ju liksom inga jobbgrejer relaterat till det. Så här, nu kan det ju vara det ändå för att mina vänner är de jag jobbar med.
Ja, men det blir ju problematiskt. För att saken är att man kan ju inte bara frångå heller. För att telefonen är ju, alltså, och det finns ju fördelar med att du har kamera, du har film, du har liksom en massa saker i den. Du blir lite utav en, liksom, du kan vara verksam överallt och sådär. Så det har ju sina fördelar också. Men just att hitta den där, och jag tror att du är inne på någonting. För att vi brukar prata, ska ni veta, jag och Dan i alla fall, många gånger så här, att folk förstår inte att man aldrig slutar jobba. Och att man har inga arbetstider. Utan de facto detta pågår hela tiden. Men ska det? Alltså, ska det verkligen det? Jag menar, förr i världen var det så att man, när har jag tid att förkovra mig i böcker? När har jag tid att läsa och fundera? Jag gör ju inte heller det jag alldeles nyss pratade om. Det är ju sällan jag själv nu sätter mig ner och tänker en timme på vad fan var det jag läste. Utan jag lever också i mikroinformationstidsåldern.
Jag vet att högen bredvid min säng på nattduksbordet växer.
Ja, och fall, det blir svårare.
Med böcker som jag har öppnat och börjat.
Och det blir svårare och svårare att läsa. Nej, men
folk kommer ju, vad folk inte gör i lika hög grad, det är just att dösnacka. Det är det folk gjorde förut, och stod dösnackarna. Och jag brukar alltid dra hur jag tror det kommer att se ut om internet bara dog en kväll. Men det kommer inte dröja många minuter förrän folk går och knackar på dörren, för de är så jävla beroende av det här sociala umgänget, och de har inte det plötsligt, de sitter ju så här som på nålar, och då kommer de gå och knacka på, för då ska de sitta och snacka och döda tiden, för det är det man gör då. Vad säger det är nog viktigt, vare sig man hämtar kunskap eller lär sig, eller man är bara sitter och smågaggar liksom. Och det kommer ju folk att göra, och det är det vi saknar nu. Utan istället är det liksom ett väldigt snabbt flöde, som vi säger, ja, men det är massa bilder, det finns hela tiden en ny bild, det finns hela tiden en ny person att se, det finns hela tiden en ny nyhet.
Det är ju du och någon formlös, icke substantiell gud vet vad, ofta, alltså det du pratar pratar de ju där, ja men vi, man träffas på ölkällan och planerar en revolution. Nej men alltså, franska revolutionen hade inte kunnat ske då. För att de träffades på sina små klubbar och så stod de och snackade med varandra. Eller den kanske hade kunnat ske. Men saken är den att det är därför man tycker om Zoom-möten. Det är därför man tycker om att människor inte träffas. Det är ju för att det är farligt. För när människor träffas, det är svårt att övervaka de här stimmiga miljöerna. Det är svårt att veta vad som sägs. Och det är svårt när människor sitter och pratar och någonting bara händer. Och det är ju det också. Någonting bara händer när man sitter ett par stycken killar och så bara, vad fan, vi går mot Rosenbad. Skit
men, i det. Men det här är ju, och det här är ju varför... Jag i bild här nu en artikel jag publicerade på danieriksson.com i den 1 mars som är lite inne på det här också. Det är lite samma för att där är, och där vänder jag mig mot liksom nationellt sinnade som sitter och debatterar i evigheter på internet och sociala medier och sådär. Och istället för att faktiskt göra någonting ute i den fysiska verkligheten och bygga de här nätverken och träffas och så vidare som vi pratar om. För det är precis, och det här är ju varför när vi tog initiativ till Svenskarnas hus. Ibland känner jag att vi kanske inte riktigt har kommunicerat den oerhörda vinsten med att ha fysiska mötesplatser. Där man vet att dit kan jag åka. Och så kan jag träffa människor som delar ungefär de här värderingarna som jag har. Och jag menar bara som nu på lördag då, så kommer det vara i stort sett fullt hus här med sådana människor som kommer... Absolut, vi kommer hålla vårt årsmöte och vi kommer välja styrelse och vi kommer rösta om motioner och allt sånt där som hör föreningsdemokratin till. Men sen, efter det, det är då magin sker. Det är då vi sitter ner och pratar med varandra. Det är då vi lär känna varandra. Det är då det kommer idéer ur att vi liksom sitter där. Och vi vill ju, och det som vi gör nu när vi öppnar café här som är öppet för allmänheten och det vi kommer göra runt om i landet och vill göra, det är ju att vi skapar, för vi vill att de här platserna ska leva hela tiden. Det här ska inte bara vara något ställe där det händer saker en gång per kvartal vid något större evenemang. Utan, och det är därför vi måste flytta närmare varandra och se till att använda de lokaler som vi äger och förvaltar tillsammans i föreningen. Och så ser vi till att utnyttja det och träffas där och låta de här sakerna växa fram. Inte sitta bara, för det är komplement, men inte sitta bara i telegramgrupper och på Twitter och Facebook och vad det nu är för någonting. Utan se till att så ofta som möjligt komma ut och träffa varandra och låta det här växa fram.
Jag är ju inte arg på att man tittar på YouTube. Jag tycker inte YouTube är dåligt. Jag tycker inte att alltså den typen av plattformar där du kan ta till dig filmer och liknande eller annat. Jag tycker inte att hemsidor är dåliga. Jag tycker inte att text på nätet är dåligt. Men jag ser ju också det här. Jag har en, och det har Dan också, och vi har Sveting. Dan har daneriksson.com, va? .se. .com och jag har min Magnus Söderman.
Jag tror .se är någon trubbadur, tror jag.
Ja, just det.
Så att kan ni boka till barnkalas, han är säkert jättebra.
Där finns det ju då där man skriver, alltså på min egen hemsida då, en sån här Substack, så skriver jag saker som jag tycker är vettigt och som jag tycker att folk borde läsa. Och det är ett litet fåtal som gör det. På Twitter har jag 6000 personer som följer och de ganska många liksom som tittar på det man skriver, de här korta grejerna. Det är ju väldigt sällan människor bemödar sig att sen gå ett steg till. De tittar på Twitter så här, jag har skrivit en ny text på hemsidan. Det är väldigt få som bemödar sig att läsa hela den texten. Och det är här problemet kommer in. Den mikrokunskap du får via one-liners på Twitter eller Telegram, i princip som det är, den liksom ger inte mer än en väldigt lite. Den ger i princip ingenting. Meningen är att du går vidare och läser mera. Och sen kanske du då läser en text utav Jalle på Sveting som gör att du köper en bok och den boken har textblock med mycket information, men du klarar inte av att läsa den boken längre för att du klarar inte av att läsa textblock med löpande text och för att om du inte har gjort det utan bara sitter och läst Twitter så klarar du inte av att läsa böcker och då är vi jävligt illa ute.
Jag bara tar in Mats poäng här. Muslimerna träffas varje fredag.
Ja just det, det är bara det här med tro och gemenskap och sånt där. Men det vill vi inte ha. Vi ska vara ateister.
Nej, men
och
kommer ihåg när till exempel den första syrisk-ortodoxa kyrkan öppnade. Var det Enköping, Västerås någonstans där. Och syrianerna och assyrierna åkte från hela Sverige varje söndag för att delta där. Mm. Mm. För det var viktigt för dem att hålla ihop sin grupp och liksom utveckla det här. Och samma sak, muslimerna är beredda att resa långt från moskéer. Nu har de källa moskéer i stort sett i varenda ort. Men de håller igång det där. Och svenskarna måste hitta det här. Och det är det vi försöker skapa i det fria Sverige. Och vi måste förstå behov, alltså varför det är så viktigt. Så, vår, alltså, så länge vi har haft en någorlunda liksom modern, och då menar jag modern i liksom att vi, alltså de senaste par tusen åren civilisation, så har vi haft den typen av rituella eller säga återkommande träffar hela tiden i bygden, i staden, i vad det nu må vara, för att av, ofta då av religiösa anledningar, men det har ju en social funktion också och bygger den här gemenskapen och sammanhållningen.
Men det blir ju också det, återigen menar jag att om du växer upp med i ett samhälle där man säger att vi ska träffas, åtminstone så ska vi träffas en gång i veckan för att det har en liksom kraft som vi inte förstår oss på sagt till, som i muslimernas fall, då är det inte bara att man träffas, utan det är faktiskt ett påbud som gör att man gör det. Man kanske är lite trött, men man gör det, man, och så vidare och så vidare. Som någon skrev här, att det går alldeles utmärkt att gå till kyrkan även om man inte är ateist. Det är ju många i det gamla samhället, sket ju vilket, men man gjorde det. Och det uppstod en massa fantastiska saker i kyrkan och på kyrkkaffet. Och sen fick alla lite predikan, där prästen kanske sa att, vet ni vad, att föda barn och ta hand om familjen, det har Gud sagt att vi ska göra. Och folk säger, ja, men då gör vi väl det då. Idag så gör vi ingenting av det här. Ingenting av det här. Muslimerna gör det, syrianerna gör det som du säger, och judarna gör det, och så vidare och så vidare. Så att, nej, jag är fortfarande inne på att det krävs en andlig renässans.
Får du gå i bräschen för den?
Kommer.
Jag tror du redan har börjat.
Ja, det har jag redan börjat lite sådär sakteliga, men det kommer mera. Absolut. Följ mig och följ därmed Gud.
Mm. På fredag kommer ju vår podcast för dig som är stödprenumerant. Det blir du snabbt och enkelt på svegot.se/support, och det är tack vare stödprenumeranter som vi överhuvudtaget kan göra det här. Det är det som finansierar dagens Svegots verksamhet och mycket mer därtill. Och vi pratar andlig renässans, vi pratar gemenskap, men är det någonting man behöver för ett starkt samhälle, det är det vapen och sprit.
Yeah.